Tendens kortdokumentärer. Vi vill varna för grova våldsskildringar i det här programmet.
Alltså det har aldrig varit så här, du vet, att man har kommit överens om att du och jag ska slåss, utan det här är ju grupp mot grupp. När man är 50 meter från, då ser man någon av de 4-5 där, så kommer jag flyga på. När man är 20 meter ifrån så ser jag kanske en eller två som man kommer flyga på. När man är 5 meter ifrån varann, då spelar det ingen roll vem det är som står framför, för då är det så nära så att man flyger på första bästa.
Männen bakom våldet. En kort dokumentärserie av Karvan Faraj. Tredje delen av 4. Ivan.
När jag fick uppleva det första gången så följde jag för det. Förstår du vad jag menar? Att slåss illegalt på gatorna med grupp. Det låter ju konstigt som helst, men jag älskade det. Jag levde för det. Jag brann för det. Jag kände sån kärlek till våldet. Fotbollsrelaterade våldet.
Den här programserien handlar om våld som begås av män. Det är historier om jakten på bekräftelse, makt, pengar och manlighet. Jag vill veta var våldet kommer ifrån och hur männen bakom våldet resonerar.
Vilken sida? Kan du gå till någon sida bara?
Jag ska se. Jag har 117 här.
Ivan bläddrar i två stora pärmar där han har sparat papper och tidningsurklipp från sitt liv.
En av de bästa rubrikerna, bästa, efter matchen, starta matchen.
Han är 51 år, bor i en etta i centrala Göteborg och jobbar på Volvo. Ivans föräldrar kom som arbetskraftsinvandrare till Sverige från Balkan. Han växer upp under 70- och 80-talet.
Jag kommer från fruktansvärt bra familjeförhållanden. Jag har vuxit upp i ett radhusområde utav en förälder som har jobbat stenhårt i sitt liv för att vi, jag och min syster, skulle få det bra i livet. Och när vi växte upp så fanns det inte så mycket utlänningar i Göteborg. Och vi pratade svenska hemma, för mina föräldrar ville inte att jag och syrran skulle vara utanför samhället. Alltså första kontakten med våld, det var väl i skolan. Någon störde sig på mig och rasism fanns inte så där mycket på den tiden som det kanske gör idag. Men någon sa till mig, en jävla svartskalle. Och jag blev först ställd. Jag sa att jag var fan. Och så gav jag honom en käftsmäll. Och det här var någon gång i 7:e klass, tror jag. Jag boxades på den tiden. Så att jag visste hur man skulle slåss och sådana saker. Men jag hade aldrig brukat våldet så. Men plötsligt så fann jag det att här kan jag komma till tals genom nävarna. Och jag började hänga på stan, hittade liksinnade och det formade mig lite grann än att jag blev ganska hård.
En eftermiddag i början på 80-talet. Ivan och en kompis har åkt in till stan för att gå och se en film.
Det fanns en bio nere vid Nordstan. Och medan vi står där och ska bestämma vilken film så kommer det två andra killar upp. Och de hade väl sett, om jag inte minns ett fel, om det var Rambo eller någonting sånt där. Och vi började käfta, jag vet inte varför, men vi började käfta. Och kompisen åkte på sig en tjuvsmäll från den ena killen. Och så började vi slåss i Nordstan. Vi var 14 år gamla. För en jävla idiotgrej. Folk ställde sig i en ring och tittade. Och ingen kom och bröt. Och vi fightades gott och väl 2-3 minuter. Och efteråt när vi satte oss på väg hem. Det var inte det att vi tyckte synd om oss själva. Utan vi satt på bussen och tyckte vad fan vad häftiga vi var. Och sen när vi kom hem så polar ringde sin polar och jag ringde min polar och helt plötsligt hade det spritt sig. Så alla visste vad som hade hänt och då kom vi snacket igång på skolan. Varför? Vad gjorde ni? Wow, fick de mycket strykarna och sådana här saker. Och då såg man där, du vet, den här, wow, folk har intresse i det här. Vi hittade någonting där som vi inte trodde fanns egentligen. Helt plötsligt så allting eskalerade. Min första match som jag minns var med min pappa och min morbror. Vi var mitt i vintern och kollade på Blåvitt spelade en träningsmatch. Och stämningen på läktarna, sångerna, stämningen. Gjorde Blåvitt, gjorde mål, alla reste upp och skrek. Alltså, det var helt fantastiskt för mig. Att få uppleva den riktiga fotbollen. Min resa in i huliganismens värld började när jag började gå själv på matcherna. Och man fick uppleva våldet efter matcherna. Inne på arenorna hände väl någon gång så, men det var oftast utanför efter matcherna. Och någonstans där vid 16-årsåldern, helt plötsligt så tänkte jag, nej, jag ska inte stå och titta på. Jag ska vara med dem där framme. När man gick ut från arenan så hände det alltid att vi fick springa. AIK var här nere och jagade oss. Hammarby var här nere och jagade oss. Vi hade en klick som vi ville stå upp, men vi var alldeles för få. Vi kanske var en 30 styckna som visste hur man skulle fightas på gatorna. Medan AIK och de här hade kanske 150-200 man som ville slåss. Så att vi var alltid vi som fick springa, även på hemmaplan. Alltså man kände frustration. Och till slut så ville man ge igen. Att nu får fan vara nog. Mitt första huliganbråk är en hemmamatch mot AIK. Efter matchen, vi går ut och sen kommer AIK-supporterna, råttorna som vi kallar dem. Äldre, mycket mer folk. Men jag tänkte där, fan, den här gången ska jag fan inte backa undan. Den här gången skiter jag i alla andra. När de rusade så har jag redan spanat in en kille jag ska ta. Och på något jävla vänster, eller jag kan inte förklara det, men han rusar mot mig och jag rusar mot honom. Och jag undvek hans smäll, puttade honom och så gav jag honom en käftsmäll. Och han landade i backen. Den gången klarade man ganska bra. Jag fick en smäll över kindbenet som blev ganska rött sen efteråt, men jag fick ner två stycken. Och det var en trofé för mig.
Vad söker du i huliganismen? Vad är det som lockar dig i det?
Jag fick utlopp för min aggression. Jag fick utlopp för min besvikelse. Jag fick utlopp för mina känslor. När jag kom hem så skulle jag komma hem nöjd. Jag var inte nöjd efter en fotbollsmatch.
Varför var du inte nöjd? Vad var det som?
Just det här med adrenalinkicken som det gav. Alltså det går inte att beskriva. Alltså den känslan. Matchen var slut 90 minuter. Vad fan ska jag göra nu? Ska jag gå ut och supa ner mig som många av de äldre gjorde? Jag kände att nej, det räckte inte. Och då när man blir mer och mer involverad i fighterna, desto mer ville man ha mer av det.
Vad var det du ville ha mer av?
Det är en jävligt svår fråga här, men det närmaste jag kan komma är att jag vill ha mer självtillfredsställelse. Alltså att jag har gjort någonting som jag tyckte var bra för mig. Alltså för mig var adrenalinkickarna som drev mig. Just den här, när du inte vet vad som ska hända. Men hela den tiden, den här spänningen. Och den sökte man ju i alla dess former. Och våldet var ett sätt att få utlopp för allting du har byggt upp under veckan. Jag visade min klass genom att slåss. Jag visade mina känslor genom att slåss. Jag visade min aggression genom att slåss. Jag visade min besvikelse genom att slåss mot motståndarfans. Och du kommer hem, lägger dig i sängen och du är helt slut i kroppen. Du vet inte vad du ska göra. Det är precis som allting har bara runnit ut nu. Och så tar det någon dag, två dagar så är man där igen.
Det är sent 80-tal. IFK Göteborgs supporterklubb ordnar bussresor till bortamatcherna men förbjuder öldrickning ombord. Tillsammans med en kompis börjar Ivan fixa egna resor. I pressen kallas de piratresor. När de åker till Norrköping har supporterklubben en buss. Ivan har fyra.
Och då samlade vi gubbarna, Bildalsgänget, Lindomegänget, Majorna-gänget, Norra Förortsgänget, Hisingsgänget. Och helt plötsligt så hade vi 70-80 man som inte backade för någon. Och,
vad gick det ut på de här piratresorna?
Att ta skoj. Med gärna ett våldsinslag.
Kan du definiera skoj för dig?
Skoj för mig är sitta på bussen, ta sig en bärs med gubbarna, köta. Sen när man kommer fram så ska alla vara enade. Alla ska vara på samma nivå. Är vi rätt tidigt innan match till exempel, då går vi runt på stan och provocerar. Och ser var deras gubbar är någonstans. Vi letar, vi är som hundar. Vi går från ställe till ställe och kollar, sitter de där, när de inte där. Vi går vidare till nästa. Hittar vi dem inte där, då beger vi oss till matcharenan. Kollar matchen, för sen vet vi att efter matchen så är de där. Och fick vi igång en fight med dem så var våran fest lyckad.
Vi lyssnar till Morgonekot och idag den 10 juni så börjar fotbolls-EM. Och när Sverige ikväll möter Frankrike i invigningsmatchen så är det den viktigaste matchen för ett svenskt fotbollslandslag sedan den försmedliga förlusten mot Costa Rica under fotbolls-EM i Italien för 2 år sedan.
EM 92. Jag och ett par kompisar till köpte EM-tågluffarkort efter Sveriges matcher var uppe i Stockholm. Och vi åkte upp dagen innan match, vi var där matchdagen och dagen efter match. Och då fick vi en förfrågan från, om jag inte minns fel, en AIK och sa att alla träffas på ett ställe som heter Hirschenkeller i Stockholm.
17 juni 1992. Sverige ska möta England på Råsunda. På en restaurang i centrala Stockholm samlas huliganer ur flera olika firmor.
Så klev in där. Det var ju fullt av AIK-are, djurgårdare, hammarbyare. Och alla var tillsammans. Och jag tänkte för en kort sekund när jag öppnade dörren när jag kom in där. Shit, nu kommer jag åka på så mycket strykare alltså. När man helt plötsligt börjar möta de som man har fightats med är på samma ställe. Men nu är vi ju under Sveriges flagg. Vad fan, ska jag nita honom eller ska vi gå fram och ge en kram? Jag så bara hörde, hörru grabbar, kolla, det är Göteborgspacket som är här, Anna. Och det var med en glad röst, det var inte med den aggressiva, Anna. Och så hörde man bara, gubbar, det är Ivan där, fan kom hit, Anna. Och så gick man ner, och så blev vi helt plötsligt en stor jävla mobb som var tillsammans. Då var vi enad front och vi skulle klippa de här livsfarliga engelsmännen som hade dominerat den här scenen i x antal år. Och man hade alltid sett upp till dem för att det här var ju de här som var Europas värsta huliganer på den tiden. Och nu vill man mäta sina krafter internationellt. Hur bra är vi egentligen, Anna? Och på en given signal sen så kom någon in och sa, nu ska vi ut, engelsmännen på G. Och vi kom ut och längre ner än 200 meter var engelsmännen. Och det blev rusningar fram och tillbaka och fan, man fattade det. Fan, engelsmännen är ju inte mer än som vi andra. De har kött och blod, de blöder lika mycket som vi blöder. Och det gav ju en kick. Så att vi höll på nog fan i 8 timmar. Sen när matchen var som var helt tömd. Jag brydde mig inte som... Jag var på matchen, men jag brydde mig inte resultatet. För jag var helt tömd på allt vad energi och adrenalin heter. Nu har vi fått ut det vi ville göra.
Last night it was the turn of the English and the Swedish to demonstrate the ugly side of European football. This fighting occurred yards from the football stadium.
Att folk inte kallar oss för riktiga supporters är bara bullshit. Jag har lagt ner hundratusentals kronor på mina resor. Jag har varit ute och rest med Blåvitt över hela Sverige, hela Europa. Jag har varit ute och rest med svenska landslaget. Så att folk inte kallar mig för riktig supporter, det köper jag inte. Sen att jag har ett intresse i huliganism också, det är ju min grej. Kan inte förstå det, så jag ber inte förstå er. Men vi som vet vad det här handlar om, vi lever med det. Och vi har till och med folk som har dött för det. Alltså, det största felet folk tror om oss är att vi kommer från trasiga hemförhållanden, vi lever ett misärt liv. Det folk inte förstår att huliganer kommer från alla samhällsklasser. Vi har egenföretagare, vi har advokater, vi har dörrvakter, vi har Volvoarbetare, vi har arbetslösa. Alltså, vi kommer från alla samhällsskikt, och våran gemensamma sak är att fotbollsmatchen i sig räcker inte. Då är ju att slåss var vårat alternativ. Festa, se matchen och sen få en match till efteråt.
Alltså, det här du berättar om huliganism, det låter ju som lek.
Det var en lek, en allvarlig lek för oss. Det jag höll på med såg inte jag som våld. Det såg jag som en... Det låter lite konstigt att säga, men jag såg det som en sport.
Tänker du inte på konsekvenserna för dem som du slår?
Inte då. För vi hade ju samma mål. De hade samma mål som oss. De ville slå på oss och vi ville slå på dem. Så jag har alltid haft den här inställningen, du vet, att ger man sig in i leken får man leken tåla. Vi har en hederskodex bland oss huliganer att ger man sig in i leken får man leken tåla, och man golar inte. Så även om jag åker på stryk av någon eller jag ger någon stryk, så vet jag att inte han säger någonting och jag säger ingenting heller. Jag gör ingen anmälan. Fan, det var jag själv som ville det här. Vill man inte åka på stryk, då ska man inte vara där.
Men när du knäckte någons näsa, när du gav någon en käftsmäll, tyckte du inte synd om den personen efteråt?
Nej.
Sorry.
Nej. Faktiskt inte.
Varför? Hur kommer det sig?
Ja, det är svårt att förklara. Men, alltså, tycker en boxare synd om sin motståndare som han har knockat? Nej.
Ser du någon koppling mellan huliganismen och vissa drag som män har?
Alltså, alla har ju olika definitioner på vad en man är. Jag såg ju oss som hop blodtörstiga män som hade säkert levt bättre på vikingatiden. Vi män är ju alltid där. Det har vi ju alltid fått leva med genom alla år. Vi ska fixa maten, vi ska ut och jaga, vi ska ut och kriga och sådana saker. Vi hittar ju vårat slagfält under matcherna och efter matcherna. Det var vårat slagfält. Jag tror att jag såg mig som en riktig man. Jag levde under min egna övertygelse om vad som var rätt och fel. Jag gjorde det jag kände för att göra. Jag tog egna beslut. Det var ingen annan som tog de besluten åt mig. Jag tog dem själv. Jag valde att ha det i livet. Och jag såg mig som en man.
Jag tänker mycket i fotboll och generellt inom idrott och sport. Handlar om respekt och självbehärskning. Vad är det som har gjort att du inte kunnat behärska dina lyster på något sätt? Det här med adrenalin, med kickar.
Kunnat ett ord, det har jag säkert gjort, men jag ville inte. Varför skulle jag?
Ivan grips och häktas flera gånger misstänkt för bland annat våldsamt upplopp och våld mot tjänsteman, men frias i brist på bevis. Han deltar i ett hundratal huliganbråk. Vid sidan av motståndarfansen blir polisen den stora fienden.
Det var skillnad på poliser och poliser. Våra Göteborgspoliser försökte alltid snacka oss ur situationerna. När vi kom ner till Skåne, där var det batongerna som pratade. Jag vet ett år där jag blev gripen inne på arenan. Och de tog ut mig till piketen, satte på mig handbojor och så hade de en stång som gick där. Så de satte ena handen med handbojor i stången. Och sen tog en snut fram sin batong och spöade upp mig något helvetiskt alltså. Och åkte på så mycket stryk utav batongerna att jag hade så ont satt upp på vägen hem, kunde inte sitta ner. Och helt plötsligt så växte ett polishat fram. Så att det var på en bortamatch och de inte hade några fans. Då sökte vi konfrontation med polisen. Och det blev ett naturligt steg för att visa att vi är fan tuffast. Alla vill ju hävda sig på det något sätt. Och det blir ju det att man triggar varandra till att bli mer och mer macho. Att visa en tuffhet som man kanske inte har. Det blir ju mer som att man hade lite krav på sig. Att man alltid skulle vara längst fram och stå upp. Och när man väl har satt den ribban att du är på den nivån så kan du inte gå tillbaka. Jag menar, det fanns ju vissa dagar när jag inte ville vara macho.
Ivan är en kändis bland Sveriges huliganer. När fotbollssäsongen är över går han på hockey. En kväll har han med sig en tjej till arenan som han har börjat dejta.
Det blev bråk i periodpausen under läktaren. Och jag är där med en tjej på dejt. Jag försökte gå undan men det var någon som såg mig. Och ropade på mig. Och då var jag tvungen att gå dit fast jag egentligen inte ville. Jag svek ju henne och gick dit bort och ställde mig med dem. Tjejen som var där med, det var sista gången vi var på den hockeymatchen. Hon accepterade inte det. För då prioriterade jag ju mina machoideal kontra hennes tänkande. Och där kände jag att jag ville inte, men jag var tvungen.
Vad hade hänt om du hade tackat nej? Vad hade du känt? Vad hade du...
Alltså, hade jag tackat nej där, till det där så hade det ju spridits att fan, Ivan backar för en fight. De hade inte haft lika stor förståelse för att jag sa om jag hade sagt att jag var där med en brud. Och just på den tiden så var det viktigare för mig att ha leva upp till min status som huligan och huliganledare. Jag tyckte det var viktigare än den tjejen. Mitt liv när jag var som där bestod av tre delar. Jag hade mitt normala liv, alltså hemma, jobb, kompisar. Jag hade mitt huliganliv med fotbollen, slagsmål och sånt. Och så hade jag mitt uteliv när jag var ute på stan. Jag ville inte att de här tre liven skulle beblandas. Men genom åren sen när tiden gick så helt plötsligt flätades de tre liven samman. Det blev accepterat. Och det våldet tog över mer och mer mitt liv på både gott och ont, mest ont. Huliganismen ledde ju till att man kom ut på stan, alltså blev mer accepterad från allt och alla. Alla visste vem huligan-Ivan var. Ryssen är ett namn som jag hade också på den tiden. Alla visste vem jag var. Och helt plötsligt så, alla ville umgås med en. Du fick VIP-kort på de flesta ställena i Göteborg. När man gick ut, blev alltid bjuden. Sen ledde ju det självklart in, när man inte drack länge, för först i början så söp man ju hejdlös innan matchen. Man var ju alltså dyngad ibland på fotbollsmatchen. Men sen när man insåg att när man kan inte vara full och slå, så självklart så ledde du in till droger. Och med drogerna så kom ju kriminalitet och sådana saker. Och jag fick fängelse i 13 månader.
Under mindre än ett halvår åker Ivan fast 2 gånger. Han stoppas av polisen med amfetamin och ecstasy-tabletter på sig och döms för narkotikabrott.
Jag tog mig en funderare där när familjen ställde krav att en gång, okej, men gör du en gång till kommer vi inte att hälsa på där mer än, ja, typ den stilen. Och jag kände någonstans att jag har ingen lust längre, jag orkar inte. Det som jag såg som en tjusning förut, det såg jag som en styggelse nu. Jag ville inte längre. Konsekvenserna kom mycket senare när jag blev äldre. När jag bodde ihop med en tjej och fick telefonsamtal. Vi hade ju telefonsvarare på den tiden. Och de ringde och hotade mig på att spela in på telefonsvararen. Det var någon med Stockholmsdialekt. Vilket gäng han tillhörde vet jag inte. Men de ringde upp och hotade att de skulle döda mig och att de skulle göra hembesök och dittan och detta. Och jag ville inte att min dåvarande flickvän skulle lida av något som jag gjorde. Och där tyckte jag att det gick, att de tog det ett steg längre än vad man ska göra.
Den man som fick svåra skallskador när han misshandlades vid ett bråk mellan fotbollssupportrar i Stockholm i måndags avled idag på morgonen. 26-åringen blev under misshandeln både slagen och sparkad i huvudet. Det är första gången i Sverige som huliganvåld leder till ett dödsfall.
Jag tycker det är för jävligt. Det som hände upp i Stockholm just med Diogan-brodern där, det var alldeles för brutalt. Jag ser inte det som en huliganfight, jag ser det som ett mord. Jag tycker det är jättesynd om hans familj, hans bror, hans mamma. Jag kan bara säga att jag bara beklagar det som har hänt. Alltså det tycker jag var för jävligt. Det måste ju finnas ett stopp också. Då kände jag att det var måttet rågat för min del.
Ivan jobbar kvar på Volvo. Idag lever han ett liv långt bort från våldet. Han är fortfarande en hängiven blåvit supporter.
Alltså idag när jag är på läktaren så sitter jag ner. Jag står inte upp längre. Det var länge sedan jag stod upp i klackarna och sådana saker. Jag sitter på sitt plats och njuter av fotbollen. Men det sjuka är att även om inte jag slåss längre eller någonting sånt här, att om jag läser tidningen dagen efter att det har hänt någonting på stan, att det har varit bråk när Blåvitt mötte ett lag och det smällde på. Alltså, jag fick en adrenalinkick av det. Och det kan få henne idag alltså, när jag hör att när jag läser eller när jag ser någonting på YouTube att det har hänt. Jag får en adrenalinkick, fast inte samma adrenalinkick som när jag själv höll på. Men jag kan känna en värme inom mig, förstår du vad jag menar? Det låter görkonstigt, men jag tror att ränderna aldrig går ur. Att en gång huligan, alltid huligan.
Du har hört tredje delen i serien Männen bakom våldet av Karwan Faraj. I samarbete med Teaterfryshuset och Riksteatern och föreställningen Bye Bye Bror om att lämna en kriminell livsstil och destruktiv manlig identitet. Mer information hittar du på vår hemsida sverigesradio.se. Producent Martin Jönsson, slutmix Henrik Henriksson. Lyssna också på P1-dokumentären Männen bakom våldet. Den och övriga avsnitt i den här serien hittar du i vår app Sveriges Radio Play.